Underbart! Söndag förmiddag. Vi är i kyrkan. Och ni ser glada ut. Va? Oj, oj, oj. Flankarna är borta också glada, ja. Det är härligt. Vet du vad jag är? Jag är väldigt, väldigt glad att få predika idag. Du vet, ibland när man ska predika, då har man... Eller jag funkar så i alla fall. Jag kan få, du vet, ett ord ett par veckor innan. Så där har jag det. Och sen ligger man och liksom förbereder sig och vänder och vrider och så behöver mejslas någonting fram. Och ibland händer ju inte det. Och man sitter och man tycker, jag skriver ner saker, det här är bra, och sen bara får man ingen frid över det där i alla fall. Men nu på morgonen tänkte jag säga, igår menar jag, så landade in och jag tror att Gud verkligen har något fantastiskt till oss idag. Men jag tänkte på en sak. Ibland är det lätt att vi i den tid vi lever i, vi är så vana att konsumera saker. Och vi är så vana att få liksom allting serverat till oss. Och jag hade för, jag vet inte, jag var tvungen att fråga Karo innan hur många, det var många år sedan. Så hade Josua ett par gympadojer, så här vanliga inneskor, vet ni, och han hade haft gympa. Och sen tror jag det var kvällen innan så skulle jag väl liksom plocka i ordning det där, och så hittade jag inte de där gympadojerna. Och så börjar jag leta efter dem. Och ni vet hur det är ibland så där. Nu är vi män otroligt duktiga på att leta. Ska man ju tillägga i det här. Och jag börjar liksom söka runt i huset efter de där gympaskorna. Är ändå inte så små. De var ändå... Ja, det var inga sån. Här någonstans. Och jag letade och letade, men jag hittade dem ingenstans. Och jag tänkte, jag vet att mina grabbar, de kan hamna lite här och var. Så jag gick igenom systematiskt. Del för del i huset, är ni med? Jag öppnade varenda matlåda i köket. Jag bara gick igenom nästan, så jag öppnade liksom matlådorna. Jag tänkte, någonstans är de. Del för del så bara genomsökte jag. Hitta inte skorna. Jag tänkte, det här är så konstigt. Vi hade skorna häromdagen. Jag vet att de är här hemma. Jag ska inte ge upp. Och så jag fortsatte och jag gick igenom, och till slut jag bara... De är borta, så jag gick in och skrev liksom i skolans så här gruppchatt. Kanske någon har fått med sig Josuas skor hem från gympan. Jag hittade dem inte och jag började liksom överallt leta. Och till slut så kände jag bara att det är någonting som inte stämmer. Jag gick in i vårt förråd och så inser jag att det finns ett ställe jag inte har tittat på. Och det är liksom så här, längst upp vid taket så har vi resväskor. Och jag visste att nummer ett, de kan inte komma dit. Det går, de kommer inte, de är för korta. Och även om de är kreativa så kommer de inte komma dit. Men jag tänkte, jag ska ändå gå igenom. Så jag slet ner de där resväskorna och så bara... Det är någonting i den här resväskan. Jag öppnar den och där ligger de här gympaskorna. Och jag tänkte, mamma, hur är det ens möjligt? Och då vet jag så här att då var jag ute och reste emellanåt. Och när jag var ute och reste så gjorde grabbarna ibland så att de reste med. Fast de var kvar hemma då. Så ibland vet jag att när jag ringde på FaceTime så kunde de liksom vara iklädda baddressar. De stod i soffan och skulle hoppa ner i havet som var mattan. På med cyklop och hela liksom grejen. Och så badade vi ihop. Jag någon annanstans i världen. Det var ju ofta jag badade när jag var ute. Och de någon annanstans. Men det var ju så det funkade. Och då hade de nog förmodligen varit ute och rest med mig. Och vad gör man då? Man packar ju ner de där skorna i gympaväskan, och så tänkte väl jag, varför står den här resväskan här danska upp, längst upp vid taket, och så hade jag lagt upp dem. Men så hittar jag de där skorna i alla fall. Och så inser jag så här, den som söker, han... Och ibland tar det lite tid. Och ibland tror jag det är så med Gud också. Att vi sitter och vi väntar på Gud, eller man ger honom liksom, säger, nu får du 30 sekunder i en gudstjänst, där kom du inte, nu orkar jag inte mer. Men ibland kanske vi behöver söka Gud. Ibland behöver vi ta lite tid av att faktiskt söka honom. Vi får sätta av tid, vi får läsa, vi får be, vi får vänta, och vi behöver lite tålamod och uthållighet, och då tror jag Gud kommer. Och jag vet att jag hade aldrig hittat de där skorna om jag inte hade sökt. Om jag inte hade lagt energi, jag hade letat, jag hade jobbat. Jag hade gjort vad jag kunde för att faktiskt hitta dem. Och ibland tror jag att Gud utmanar oss och säger, vi behöver söka. Vi behöver ge det lite tid, vi behöver leta, vi behöver lägga bort andra saker som distraherar oss, som tar liksom vår uppmärksamhet, och så behöver vi söka Gud. och bara ta tid med honom och du kommer inte bli besviken. Låt oss få gå till domarboken. Den här brukar jag inte predika ifrån. Men det ska vi göra idag. I domarboken kapitel 6 så ska vi läsa tillsammans. Och vi ska börja med att läsa vers 24. Och ja, jag ska ge er all tid att hinna slå upp domarbok. Det är här man har man biblar. Ni andra, har ni, där, titta lite här var. Det finns ju snart där också. Men det är väldigt, väldigt härligt att slå upp domarboken kapitel 6 och vers 24. Det står så här: då byggde Gideon ett altare där åt Herren och kallade det att Herren är frid. Och jag älskar det. Gideon byggde ett altare och så sa han: Herren är frid. Ett av Guds liksom förbundsnamn, något, ett namn om Gud som visar vem han är. Inte bara vad han har, utan vem han är. Och det där ordet på hebreiska då är ju Javé Shalom, eller Jehova Shalom. Lite, det finns lite olika, men nu går jag ju djupt ner när jag går in i de hebreiska studierna. Men Shalom är ju vad frid betyder. Och när Gud uppenbarar sig som Shalom, så är det liksom synonymer till frid, det är ro, eller harmoni, fred, lugn, vila, stillhet, rofylldhet. När Gideon säger Herren är frid, så säger han Herren är ro. Herren är vila, Herren är rofylldhet, Herren är frid, Herren är fred. Och det är Shalom, säger de, att det är ett av de rikaste orden i det hebreiska språket. Förutom att det betyder inre frid, så betyder det också yttre fred. Men det betyder även hälsa, välgång, framgång. Det betyder harmoni och trygghet och även få sin lön. Och det stod så här att tillönska någon shalom är att önska sin medmänniska allt gott man kan tänka sig på alla livets områden. Det är att ta i. Man önskar någon shalom, så önskar man sin medmänniska allt gott på alla livets områden. Det är ju underbart. Det är när Herren uppenbarar sig som Herren är frid. Gud är frid. Shalom, han är vad då? Han är inre frid, han är yttre fred. Han är trygghet, han är liksom allt gott på alla livets områden. Det är vad Gideon fick uppleva. Det är liksom vad han fick möta Gud. Och många gånger kan man göra en föreställning om att så här, ja men då när Gideon, det måste varit väldigt fridfullt när Gideon fick uppleva Gud på det här sättet. Och jag tycker det är så intressant ibland att läsa så här, vilket sammanhang vi är i. Så vi backar bara till första versen i det sjätte kapitlet. Och så då står det så här: Israels barn gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och han gav dem i midjaniternas hand i 7 år. Midjaniternas hand pressade Israel så starkt att Israels barn på grund av midjaniterna gjorde sig hålor uppe i bergen och grottor och bergfästen. När helst israeliterna hade sått, så drog midjaniterna, amalekiterna och österlänningarna upp mot dem. De belägrade dem, de överföll dem och de fördärvade landets gröda ända till Gaza. De lämnade inget kvar att leva av i Israel, varken får, oxar eller åsnor. För de drog dit upp med sin boskap och sina tält, talrika som gräshopper. Oräkneliga var de med sina kameler. Och de kom in i landet för att fördärva det. Så blev Israel utarmat genom midjaniterna och Israels barn ropade till Herren. Underbar situation. Man hade gjort det som var ont i Herrens ögon. I 7 år hade midjaniterna med liksom de kringvarande dratt upp och gjort livet svårt, surt, tufft för Israels folk. Det är till och med så svårt, står det, att man liksom på grund av detta gjorde sig hålor uppe i bergen. Kan tänka er när vi behöver göra oss hålor uppe på Billingen. Bergfästen, grottor att bo i. Men det var så det var. Varför? Därför att så fort de hade sått, så kom de här runt, liksom folken runt omkring och liksom gjorde slut på dem. Det står att de fördärvar hela landet. De lämnar kvar varken oxar, får, åsnor, ingenting. Man skövlade fullständigt. De var liksom så talrika att de var oräkneliga, står det. Det beror sig på hur långt man kan räkna då. Men de var oräkneliga. De var väldigt, väldigt många. De var som gräshopporna. Det är många. Det är väldigt många. Och så bara fördärvade de hela landet i denna kontexten i Gideon är. Livet var surt. Hur länge var detta? Hittills i 7 år står det. Det är ganska länge ändå. När Israels barn ropade till Herren för midjaniternas skull så sände Herren en profet till Israels barn. Som sa det till dem, så säger Herren Israels Gud, jag har fört er upp ur Egypten. Jag har hämtat er ur träldomshuset. Jag har räddat er från Egypternas hand och från alla era förtryckares hand. Jag drev bort dem framför er och gav er deras land. Och jag sa det till er, jag är Herren er Gud. Ni ska inte frukta de gudar som dyrkas av amorena i vilkas land ni bor. Men ni lyssnade inte till min röst. Så mitt i allt det där svåra läget, om de där 7 åren av liksom pina, pest, förstörelse, fördärvande, så vänder sig ändå Israels barn till Gud och ber. Och Gud säger, kom ihåg, jag förde er upp i Egyptens land. Jag hjälpte er därifrån genom liksom undertecken och mirakel. Så kom ni, jag gav er ett nytt land. Och jag sa en sak, ni ska inte dyrka, ni ska inte tillbe, ni ska inte vara med de gudar som amoréerna, eller amalekiterna, eller midjaniterna håller på med. Men, säger han, ni lyssnade inte. Och så fortsätter han, så står det i den här kontexten då. Herrens ängel kom och satte sig under terebinten vid Ofra. Den känner ni till. Som tillhörde abresiten Joash. Denne son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna. Det är ofta man klappar ut vete i vinpressen. Ni kan tänka er, så rädd var man att man gömde vete. Man satt liksom i vinpressen och gjorde det här. Varför? För att inte midjaniterna skulle komma och hitta det och ta det. Allt skövlade de. I den situationen så står det, för honom uppenbarade sig hennes ängel och sa det till honom, Herren är med dig, du tappre stridsman. Ja, nu är allt klart. Vad skönt, i 7 år av pest och pina, i 7 år när arméerna kommer in, förstör allting, mitt i den situationen så kommer Herren till Gideon och säger, Herren är med dig. En ängel kommer och säger, Herren är med dig, du tappre stridsman. Gideon måste känna yes. Nu är vi i hamn. Jag tar det här, gubbar. Jag är redo. Nej, där och då liksom, det är i mitt i all den här kontexten som Gideon liksom börjar en dialog med ängeln. Och så börjar han rada upp ursäkter och säger sig, men varför allt det har hänt? Och så börjar han undra, varför sker det här? Och sen säger han, men min ätt, det är den mest obetydliga i Manasse. Och jag är den yngste i min fars hus. Och så börjar anledningarna, ursäkterna till varför inte Gud kan använda honom. Vet inte om du någonsin har gett någon ursäkt till Gud om varför han inte kan använda dig. Nej, ni är ju så fromma. Jag har gjort det säkert massa gånger. Jag är den yngste i min familj. Nu är vi inte vi någon obetydlig ätt, ska jag säga dig. Men ändå, men jag är ju från Tidaholm. Och det är jag stolt över. Men allt det där, vet du, vi kan hitta anledningar ibland. Och säga att, men inte jag, du vet, jag är så blyg, jag kan inte, jag är för liten, jag är för stor, jag kan inte prata, jag kan inte sjunga, nej det kan jag inte. Men jag kan göra mycket annat, Gud. Men du vet, vi hittar ibland anledningar, vi hittar idéer, vi hittar ursäkter för att Gud inte ska använda oss. Och jag är övertygad om att varje gång vi gör det där så handlar det om en enda sak, det är att vi börjar se på oss själva. Och tänka, men jag kan ju inte. Ja, men ingen idé med mig. Och så tittar vi på vår förmåga, våra talanger, våra styrkor. Medan vi istället borde titta på Gud. Vem är det han är? För det första han frågar ängeln är ju, varför händer allt detta? Varför sker allt det där liksom som är så ont i landet? Och Gud ger bakgrunden och säger, jag har fört er ut i Egyptens land. Jag förde er ut ur träldomshuset. Jag tog bort er från fördärvarens hand typ. Jag hjälpte er igenom, men ni lyssnade inte. Han ger en historia. Vem är Gud? Ja, men han är ju den levande guden. Han är guden som har skapat himmel, jord, hav och universum. Någonstans så är det så att du Gud diskvalificerar ju aldrig någon människa. Det är ju vi som diskvalificerar oss själva. Det är ju inte Gud som säger, utan det är ju vi. När Gud kommer så säger vi, ja men inte jag. Eller ni säger inte så, men jag gör det ibland. Inte jag, inte kan väl jag, inte ska väl vi. Och när Gud ger någonting så är det så lätt att man hittar de där ursäkterna. Man tittar istället på vår egen förmåga, våra talanger, våra styrkor. Men jag tror att vi många gånger behöver vända blicken och se på honom. Jag älskar den här låten vi, ni körde idag, Praise. Alltså jag har lyssnat en del på den innan. Jag bara älskar den. För så mycket i livet handlar om att prisa Gud. Tänk om vi bara kunde förstå vad det innebär att allt förändras när vi börjar prisa honom. Det finns en anledning till att vi börjar varje gudstjänst med att lovsjunga honom. Med att lyfta blicken från oss själva till honom. Vi börjar tacka honom för den han är. Vi börjar sjunga om hans storhet, hans godhet, vem han är. Det är det praise handlar om, att lägga ner sitt eget och börja hylla honom. Våra egna problem blir väldigt, väldigt små när vi börjar titta på honom. Och när vi börjar se på honom så börjar möjligheterna öppna sig. Och så plötsligt är det inte jag utan det är ju Gud, fast det är i och genom mig. Det finns en berättelse i Lukas kapitel 18 om de här två männen som kom för att be. Och Jesus ger en liknelse där han är farisén och tullindrivaren i Lukas 18 och kapitel 10. Så står det att två personer gick upp till templet för att be. Den ena var farisé och den andra tullindrivare. Farisén, han stod för sig själv. Och så bad han: Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Roffare. Ett härligt ord. Roffare. Har ni hört det innan? En ny översättning här. Roffare. Brottslingar. Äktenskapsbrytare. Eller som den där tullindrivaren. Jag fastar 2 gånger i veckan. Jag ger 1/10 av allt jag får in. Det här var en duktig kille. Men tullindrivaren stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen. Utan han slog sig för bröstet och bad: Gud, förlåt en syndare som mig. Jesus säger, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Var en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Vet du vad? Om Gideon hade sagt när Herren säger, gå du tappre stridsman, och han säger, yes, min ätt är ju den starkaste ätten. Jag är starkast, jag är den äldste i vår son, jag har alla förmågor som krävs. Då hade det ju handlat om honom och inte om Gud. Sen kanske vi behöver hamna i balans ibland där det inte allt är precis fel jämt. Jag är den minsta av alla, jag är den största syndaren, jag kan inte göra någonting. Till att vi bara blir förkrossade. Jag tror att Jesus vill lära oss någonting i den här liknelsen också. Att vi faktiskt ödmjukar oss, vi har förkrossade hjärtan och säger, i mig själv kan jag inte. Men med Gud så går det. Med honom kan vi göra allting, med honom kan vi flytta berg. Och den där dialogen med Gideon och ängeln så håller de på fram och tillbaka. Han säger, går du tappre stridsman, jag är med dig, jag har kallat dig. Och så håller de på fram och tillbaka och det slutar med att Gideon säger, om jag funnit nåd, så ge mig ett tecken, vänta här så ska jag fixa till en måltid. Och ängeln sitter där och väntar, Gideon går iväg, han liksom tillreder en killing. Det är så härligt, det måste ändå ha tagit lite tid, tänker jag. Jag ska bara öppna frysen. Nej, jag ska bara tillreda killingen, jag bakar lite osyrat bröd här. Och så kommer han tillbaka till ängeln och det slutar med att han kommer, han lägger det på berghällen där ute. Det här köttet. Och så brödet. Och ängeln står där och när han har lagt det på berghällen så tar ängeln sin stav han har i handen. Och så står det, när han med staven nuddar köttet så kommer det är väldigt logiskt det här. Då kommer det eld istället ur klippan och förtär både köttet och brödet. Det är ni, kära vänner. Har ni försökt elda från bara sten någon gång så har ni upptäckt att det är väldigt svårt. Mycket brinner. En sten är svårt att få fart på. Han räcker ut sin hand, han har en stav och plötsligt förbränns allting. Och Gideon får ett möte med Gud. Och då står det, när Gideon såg att det var Herrens ängel så sade han, ve mig, Herre Gud. Jag har sett Herrens ängel ansikte mot ansikte. Men Herren sade till honom, frid vare med dig, var inte rädd, du ska inte dö. Och så kommer versen. Då byggde Gideon ett altare där åt Herren och kallade det vad då? Herren är frid! Nu fick vi det, tog lite tid att komma igenom hela kontexten. Men det var det som var kontexten. Det är där han bygger altaret och säger Herren är ro, han är frid, han är trygghet, han är harmoni. Han är liksom den som tar hand om oss. Vart säger han det? När alla pusselbitar var tillagda, när allt var frid och fröjd. Nej, han säger det i en situation när de hade lidit nederlag i 7 år. Han säger det när de hade bodde uppe i grottor, uppe i håligheter i bergen. Han säger det när det liksom, de är så rädda att de, när de ska skörda, att de gömmer sig och klappar vete i vinpressen. De är liksom helt förtvivlade, de gömmer sig, de är liksom kuvade. Mitt i allt det där så säger Gideon vad då? Herren är frid. Och vet du vad? Jag tror att Gud vill lära oss någonting och jag tror att han vill uppenbara någonting för oss idag. Det är att han är både inre frid och han är yttre fred. Han är hälsa, välgång och framgång. Han är harmoni och trygghet. Och han önskar oss allt gott man kan tänka sig på alla livets områden. Även när det inte ser ut så. Vet du vad? De flesta gångerna så är det ju helt tvärt emot. Vi lever i omständigheter där det är lite stökigt kanske runt omkring. Det är oroligt, det kanske knakar i någon relation, ekonomin är svår. Och det är liksom allmänt jobbigt, det är mitt i allt det som Gud säger, jag är frid. Mitt i allt det är inte när allt är tillrättalagt, det är inte när allt funkar, när allt är perfekt. Utan det är mitt i stökigheten som Gud kan uppenbara sig för dig och säga, Herren är frid. Och jag tror att vi på nytt bara behöver upptäcka det där, återupptäcka det. Att mitt när det skakar som mest, vet du vad, vi kan ha frid på insidan. Varför då? Det är för att Herren är frid. Han har inte bara frid. Frid finns inte bara hos honom. Han är frid. Så även när det skakar, även när allting är jobbigt, även när man liksom lever i omständighet, man tycker det bara rasar runt omkring, det är kaos, det är oroligt, det är allting annat än frid jag upplever, så tar man en liten stund med Jesus. Så plötsligt så bara förändras allting. Och så bara upplever man friden som är så svår att förklara ibland. Som är så svår att bara beskriva för någon annan, för du måste få uppleva den. Du måste få möta den, du behöver öppna dig och säga, Gud, kan du flytta in och bli min frid? Kan du mitt i den här omständigheten jag lever i, för jag tycker det är kaos runt omkring mig, så vill jag erfara att du är min Gud, du är min frid. Johannes, i Johannes evangeliet så har Jesus ett parti i Johannes 14, när han berättar för sina lärjungar att han snart ska liksom lämna dem, och så börjar han förklara att jag ska ge er en annan hjälpare, den helige ande ska komma. Och mitt i det avsnittet i kapitel 14 och vers 27 så säger han, frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er, jag ger inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Vilken frid är det han ger? Jesus Kristus är ju Gud. Han säger, jag kommer med min shalom. Jag kommer med frid in till var och en som tror på mig. Låt inte era hjärtan oroas. Var inte modlösa. Tappa inte hoppet mitt i allt det där. Jag ger inte det som världen ger, säger han. Jag ger något annat. Och jag är övertygad om att det är det som människor idag liksom ropar efter. Världen över. Så längtar man efter vad då? Shalom. Man längtar efter den där friden, det där tillståndet. När man bara upplever att det är harmoni. Det är inre frid. Det är yttre fred, det är lycka, det är välgång. Även om omständigheterna säger något annat så kan din själ, din ande, din kropp få uppleva det. Varför? Det är för att Herren är frid. Och jag tänkte på det för, vad är det, en vecka sedan som vi var och tittade på Jesus Revolution. Jag vet inte hur många av er har varit och tittat. Var ni? Härligt. Det var bra. Jag var inte så att jag skulle bocka av, alltså jag bara tittade på hur många det var. Fan, jag hade någon igenkänningsfaktor här. Men jag bara tänkte, när jag såg den filmen, så var det i början den här liksom stora, vad ska man säga, paradoxala grejen av att hur kan Gud möta människor som är ute och missbrukar eller är höga på droger eller, och så bara blir förklaringen, men pappa säger det här, dottern, de letar ju efter någonting. De söker ju efter någonting. De hungrar ju efter någonting. De har ju en törs efter att få reda. Så de provar allt möjligt. Just nu är det svängen, men jag vet inte om det var LSD, jag vet inte om de röker marijuana, jag vet inte vad det var. Mitt i allt det där så börjar människor möta Gud. Och så lägger man av med drogerna, man lägger av med missbruk, man lägger av med det. Varför då? Det är för att man har funnit shalom. Man har funnit det hjärtat längtade efter, det kroppen, det själen törstade efter. För vem var det? Det var Gud. Och så går det fram en väckelse. Och kyrkan står med öppna armar och säger, vad underbart. Gjorde de inte. I början där. För de tyckte det var så jobbigt att man gick barfota in på mattan, för den nya mattan blev ju smutsig och förstördes. Ja, ni har sett den, ni förstår ju. Och vet du vad? Vi möter ju problem ibland också. Av att det är lite stökigt, det är lite annorlunda. Det är inte alltid som vi tänker, men människor får möta Gud. Eller hur? Oh, vad glada ni är. Det är ju det vi längtar efter. Det är ju hela vår existens i att föra människor fram till Jesus. Att människor skulle få uppleva honom, skulle få uppleva frid. Det blev inte på det sättet vi förväntade oss kanske. Det var lite annorlunda. Det blev, för vi har våra preferenser. Vi vet hur det var när vi mötte Gud. Jag vet hur det var när jag mötte Gud för liksom 25 år sedan. Det var inte de här sångerna, inte den här stilen. Det var helt annorlunda. Men vad jag längtar efter idag är att unga människor ska trivas och möta Gud. Det är vad vi ber om. Det är vad vi kämpar efter. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Har ni tänkt på när Gud talar med Mose och ger honom den här, du vet, den aronitiska välsignelsen? Fint ord. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid, ja. Det var ju det man skulle uttala över folket. Vadå? Att Herren vände sitt ansikte till er och ger er frid, fred, harmoni, välgång. Han tar hand om er på alla livets områden. Paulus skriver i Filipperbrevet kapitel 4 och från vers 4 så här: glädj er alltid i Herren. Det är en uppmuntran till var och en av oss. Låt oss allt, han sitter i fängelsen och skriver det. Glädj er alltid i Herren. Vi tycker vår omständighet är svåra ibland. Glädj er alltid i Herren. Än en gång säger jag er, glädj er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära, bekymra er inte för något. Utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. När ska Guds frid komma in och bevara oss, ta hand om oss? När vi kungör för Gud alla våra önskningar. Med bön och åkallan, med tacksägelse. När vi kommer till honom, när vi säger som det är. När vi överlåter oss, när vi alltid gläder oss i Herren. När vi inte bekymrar oss för något. Då säger han, då ska Guds frid, Guds shalom, bara sänka sig ner över oss. Bevara våra hjärtan. Den är friden som övergår allt förstånd. Vi kan försöka med vårt förstånd att förstå friden. Förstå liksom närvaron. Förstå vad det är som händer. Men det går inte. För friden övergår allt förstånd. Den är större. Den är mäktigare. Den är heligare. I Efesierbrevet så skriver Paulus så här: han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta. Och frid för dem som var nära. I Johannes 16 så säger Jesus: detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga. Jag har övervunnit världen. Han säger: detta har jag sagt för att ni ska ha frid i mig. I Matteus så säger han så här: saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Vet du vad? Är det någonting som vi idag behöver förkunna för den här världen? Är det någonting vi behöver återvinna, så är det: Herren är frid. Vem han är mitt i de svåra tider som råder. Mitt när det är oroligt. Mitt när människor mår dåligt. Mitt när liksom den psykiska ohälsan fortfarande skjuter i höjden. Mitt när man upptäcker nya grupperingar i samhället, säger vi vet inte hur vi ska ta hand om det längre. Vi kan inte lösa alla problem som uppstår. Det är en liksom allmän orolig rörelse över hela världen. Så kan vi stå och säga: Herren är frid. Och jag är övertygad om att det varje människa innerst inne behöver erfara och uppleva det vem Gud är. Att låta den friden få flytta in i hjärtat. Trots omständigheterna. Trots hur det är kaos runt omkring. För det kommer det fortsätta vara. Skulle vi fortsätta läsa om Gideon, så är det en enorm berättelse. Vad som händer, de står fortfarande mitt i det där kriget och han ska liksom besegra en hel armé med bara några hundra man till slut. Varför? För att Gud visa Gud, för att Gud skulle visa vem han är. Och mitt i allt det där så fick han erfara innan striden började vem Gud är. Mitt när det var kaos, det var då Gud kom och sa: Herren är frid. Det var då han fick uppleva det, det var då han fick se det. Och det står i Markus kapitel 4. En berättelse som jag många gånger tror jag har predikat om och talat om. I Markus 4 så är Jesus med sina lärjungar. De är på väg, jag ser här. De är på väg ut med båten. De är vid ett ställe och haft en haft liksom undervisning, och så står det på kvällen samma dag i Markus 4 från vers 35. Så står det på kvällen samma dag, så sa det Jesus till sina lärjungar: vi far över till andra sidan. De lämnade folket och tog med honom i båten som han var. Även andra båtar följde med. Och då kom en stark stormvind och vågorna slog in i båten så att han höll på att fyllas. Själv låg han i aktern på en dyna och sov. De väckte honom och sa: mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och talade strängt till vinden och sade till sjön: tig, var tyst. Då lade sig vinden och det blev alldeles stilla. Han sa till dem: varför är ni rädda? Har ni fortfarande ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sade till varandra: vem är han? Till och med vinden och sjön lyder i honom. Du vet, jag älskar den här berättelsen. Lärjungarna åker ut med Jesus och det är sent på kvällen. Det är säkert mörkt ute och så blåser det upp till den där stormvindar kommer. Och så börjar vatten komma in i båten. Vågorna är så stora att det står att båten håller på att fyllas. De håller på att gå under. Och det är så skönt, Jesus ligger där och sover. Jag skulle kunna känna igen mig själv. Det var väldigt lätt att sova. Men Jesus ligger där och vilar. Han är ju frid. Han är shalom mitt när omständigheterna rasar runt omkring. Mitt när stormen är så vilar han. Och lärjungarna är helt uppskrämda. De är på väg att dö. Och jag kan bara föreställa, de springer fram och tillbaka. Bara skyffla vatten, tänkte jag säga. Försöker överleva att båten inte ska gå under. Och till slut så inser de: här ligger Jesus på en dyna och sover. Och de bara liksom ruskar liv i honom. Och säger: men mästare, bryr du dig inte om att vi är på väg att dö? Båten är på väg att gå under. Vi håller på att tappa alltihop. Och han vaknade och talade strängt till vinden och sa det till sjön: tig, var tyst. Och vinden la sig och det blev alldeles stilla. Och så säger han: varför är ni rädda? Har ni fortfarande ingen tro? Någonstans så tror jag att han bara förklarar och säger: jag är frid. Har ni än inte kopplat om vem jag är? Oavsett hur omständigheterna är så är jag den jag är. Gud förändras inte. Bibeln säger att han är ljus och ingen växling mellan ljus och mörker. Han är bara ljus. Han är god rakt igenom. Hebreerbrevet säger att Jesus Kristus är densamme. Igår, idag och för all framtid. Han är fortfarande densamme. Där han är, där råder det harmoni. Där Gud är, där råder det frid. Där han är, där är det både inre frid och yttre fred. Där Gud är det trygghet. Det är rofyllt. Det är lugnt. Det är stilla. Och jag tror att Gud den här dagen på nytt vill liksom blåsa in med sin frid där du befinner dig. För det är lätt att man kan låta omständigheterna få ta överhanden. Det är lätt att man kan låta oron istället få växa sig in och ta utrymme i ens liv. Och så missar man vem Gud är, och så blir man så upptagen med att själv lösa problemen. Man själv ska lösa allting, att det liksom, man tappar det. Medan man istället bara borde ta en liten stund med Jesus. Och så säger man mitt i allt det: Gud, jag förstår inte varför det händer. Jag vet inte varför allt händer. Jag fattar inte varför allt skapat eller varför allt skakar. Men mitt i allt det där så kan jag ändå tacka dig för att du är Herren min frid. Du är Javé Shalom. Du är Jehova Shalom. Du står över alla omständigheter. Du står över allting annat. Och jag ber att din frid skulle få fylla mitt liv. Jag ber att mitt hjärta skulle få lugna sig. Jag sätter mitt hopp till dig. Och jag fascineras över när man träffar människor runt om i världen som lever i omständigheter som vi ibland har svårt att förstå. Men de bara har en sån tilltro till Gud. Trots att det är sån misär runt omkring. Trots att man lever under förhållanden som vi skulle tycka är otroligt jobbiga och utmanande. Så säger de: Gud är god. Herren är när vi håller fast vid det hoppet. Vet du vad? Vi upplever frid där vi är just nu. Och vi är inte ute efter att få ta del i första hand om det världen ger. att lyckas i den här världen, att bara ha framgång i den här världen, att allt ska bli så bra i den här världen. Nej, vi har våra ögon fästa på något annat. Vi är på väg någon annanstans. Vi har vårt mål där borta. Vi är på väg mot himlen. Vi är på väg mot en evighet tillsammans med honom. Det är det viktiga för oss. Så länge jag har frid med Gud så spelar det ingen roll om det skakar runt omkring. Så länge mitt hjärta är i honom så kan jag säga: Gud är min borg, Gud är min klippa, Gud är min fästning, Gud är min styrka, han är min sköld, han är min räddning, han är mitt hopp, han är mitt allt. Och så kan jag bara känna hur den där friden fyller mig.